Tre skjutna på 77 timmar. Nu jagar polisen minst två skyttar. Tre unga män har skjutits på 77 timmar i Karlstad, varav en av dem är allvarligt skadad. Vilka är det som skjuter och varför? Idag pratar vi om skottlossningarna som fått polisen på tårna. Det är måndag 4 mars och klockan är strax efter 2 när vi spelar in det här. Jag heter Åsa Asplid och som vanligt har jag med mig min kriminalreporter kollega Nicole de Bouchan. Välkommen.
Tack.
Om vi tar det här från början då. Lördagsmorgonen 24 februari så gick polisen ut med information om att det skett ett grovt våldsbrott i Karlstad. Sen blev det helt tyst. De ville inte säga vad det här handlade om överhuvudtaget. Och det enda vi fick reda på var att om vi skulle skriva om det så fanns det stor risk att personer skulle kunna råka riktigt illa ut. Och det kan ju tyckas lite märkligt med tanke på att nyckelpersonerna i det här vet såklart att det har skett skjutningar. Men först ett dygn senare, söndagsmorgonen 25 februari, så gick polisen officiellt ut med att det hade skett en skjutning. Vad var det de berättade då, Nicole?
Ja, de berättade då att det var två personer som hade skjutits. Och att det här hade kommit till polisens kännedom först när de här två hade sökt sjukhusvård. Sen blev det tyst igen för polisen sa ingenting om var den här skjutningen skulle ha skett. Men vi jobbar ju på med det här och runt lunch på söndagen så fick vi fram information om att polisen hade spärrat av ett stort område runt en parkeringsplats på Frödingshöjd som ligger på Kronoparken. Och då åkte våran helgreporter som var Viktor Sundermark, han åkte dit.
Hittade han någonting där uppe då? Eller vad såg han?
Ja, det var ju dels den här stora P-platsen då, eller parkeringsplatsen som var avspärrad. Och då stod det ju fortfarande flera bilar parkerade innanför avspärrningarna. Men bilägarna som kom dit under tiden som vi var där uppe, de fick åka därifrån. Så vi förstod att det var liksom inte parkeringsplatsen som var den primära brottsplatsen, men att den ändå var intressant.
Man lät bilägarna gå in på området
och hämta sina bilar.
Men okej, sen så det var inte, nej, det var ingen fara att förstöra spår eller någonting
precis.
Sånt där.
Men sen gjorde polisen ytterligare en avspärrning och då var det runt ett garage som ligger precis i anslutning till den här parkeringsplatsen, men det ligger under marknivå. Och där sökte man sen av väldigt, väldigt noggrant med hund och sen kom polisens tekniker också och topsade en yta som framförallt koncentrerade sig kring infarten, utfarten till det här parkeringsgaraget. Och där fick inte heller någon komma vare sig ut eller in under den tiden.
Det låter ju ganska sannolikt som att man tror att man har hittat platsen för skjutningen då. Bekräftade man det där och då?
Nej, det gjorde man faktiskt inte. Men vi blev rätt snart säkra på att det var där som det hade skjutits. För att ett vittne dök upp när vi var på plats.
Kopplade hon det till skjutning där och då?
Hon tänkte först att det var en bil som hade baktänt. Det verkar vara vanligt att folk tänker just det. Men snart så kände hon att det var någonting annat, någonting speciellt. Och hennes hund, som inte brukar vara skotträdd i vanliga fall, hade också reagerat och blivit ganska orolig och bekymrad. Så att hon fick en magkänsla, sa hon, och bestämde sig för att bara vända och gå hem igen. Annars hade hennes naturliga kvällspromenad gått förbi i princip. Där skotten ska ha avlossats. Så hon sa, jag pratade med henne dagen efter och då var hon fortfarande skakad och funderade över vad som hade kunnat hända om hon hade promenerat rakt in i den där situationen.
Ja, men det var först vid lunchtid på måndagen som polisen faktiskt bekräftade att Frödingshöjd är den troliga brottsplatsen för den skjutning som har skett där två män blev lindrigt skadade. Dessutom så sa man att den här skottlossningen troligen har skett i den gängkriminella miljön. Varför tror du att det tog så lång tid innan man valde att gå ut med den här informationen?
Polisen vill ju säkert jobba så ostört som möjligt med att få tag på misstänkt och så. Och vid den här tidpunkten när de gick ut med informationen så hade man ju säkrat en misstänkt som var anhållen för grovt vapenbrott. Så att det kan väl vara en av anledningarna. Han anhölls ju i sin frånvaro redan på lördag morgon klockan 4 ungefär.
Mm. Och sen, det var ju väldigt tidigt, så ja. Han måste ju ha fått en ganska god bild kort efter att den första skjutningen skedde om vem som kan ha varit inblandad där.
Och vi kommer ju till det lite senare sen om varför den möjliga orsaken till att han grep så tidigt, vad den kan ha varit. Men sen så hittade polisen honom 21 natten mot söndagen och då verkställde man det här anhållandet då.
Ja, som du sa så är han ju misstänkt då för ett grovt vapenbrott som ska ha skett på Långenäsvägen i närheten av Kronoparken. Men sen finns det väl ytterligare misstankar mot honom?
Ja, han är också misstänkt för medhjälp till försök till mord. Så han är alltså inte misstänkt för att ha skjutit. Men du var ju på häktningsförhandlingen mot den här killen. Vad såg du då?
Ja, den hölls ju i onsdags i förra veckan. Och vi fick ju inte vara med under hela förhandlingen såklart. Det är ju ofta sekretess på den här typen av häktningsförhandlingar. Men vi kom in när de läste upp misstankarna mot honom. Och han var ju som sedvanligt är klädd i det som kallas häktets gröna kläder och vita badtofflor. Sedan var hans försvarare med på länk från annan ort. Hans försvarare befinner sig i Stockholm tror jag, där han har kontor. David Lindgren. Och det som kanske stack ut lite grann här var att när domstolen bad 19-åringens försvarare att klargöra hur hans klient ställde sig till de här misstankarna. Vanligtvis så brukar ju den misstänkte själv kunna säga att jag förnekar det här eller något senare. Ofta inte något långt och utvecklande svar, men pratar i alla fall. Här sa advokaten på en gång att han ville klargöra för rätten att hans klient kommer inte uttala sig överhuvudtaget under hela den här häktningsförhandlingen. Det hade de kommit överens om tillsammans i förväg, utan det är bara han som kommer prata. Varför man valt den här strategin vet jag inte riktigt. Det kan säkert ha olika anledningar. Sen blev det stängda dörrar och vi fick lämna, och så kom vi in igen när domstolen läste upp det beslut man hade kommit fram till, och då valde man att häkta den 19-årige mannen skäligen misstänkt, vilket är en lägre misstankegrad ändå, för dels grovt vapenbrott, dels medhjälp till mordförsök. Och det här att han är skäligen misstänkt innebär att han bara är häktad en vecka, sen måste han antingen försättas på fri fot eller så håller man en ny häktningsförhandling mot honom då.
Och det här med att han är skäligen misstänkt, det måste ju också betyda att han inte hade vapen på sig när han greps, utan att polisen på något sätt anser att han kan kopplas till det här vapnet.
Ja, precis. Försvararen förklarade ju när jag ringde upp honom senare att hans klient nekar ju helt och hållet till alla de här misstankarna, och han sa även att 19-åringen har kunnat ge uppgifter som visar på att han inte alls har med det här att göra, och försvararen menar att åklagarens bevis är otroligt svaga, men på grund av förundersökningssekretess så kan han inte utveckla det här närmare i nuläget då. Ja, men den här häktade 19-åringen då, han är ju misstänkt för grovt vapenbrott som har skett på Långenäsvägen. Du har ju fått fram en del uppgifter mer om vad som hände på den här platsen, Nicole. Vad handlar det om?
Ja, jag har pratat med vittnen som såg en bil som låg i diket klockan 23:25 på fredagskvällen vid Långenäsvägen, och de har också sett en man i närheten av den bilen. Och de här vittnena, de var på Långenäs under fredagskvällen. Så när de åkte dit vid 18-tiden, då fanns det ingen bil där. Så då har man liksom gränsat av tiden för när den här bilen kan ha hamnat i diket. Och då passar det ju ganska bra mot den här tiden för skjutningen som ju var vid 21. Och sen när de här vittnena skulle lämna Långenäs, då var det fullt av poliser i området. Men ingen verkade ha hittat just den här bilen. Så de stoppade, eller åkte fram till en patrull som stod parkerad i närheten och sa, berättade att det fanns en dikeskörd bil på Långenäsvägen. Och då drog polisen iväg som en häxpipa, som vittnen sa, som vi pratade med, för att undersöka bilen. Och sen vet vi då att polisen har gjort flera undersökningar i och runt omkring den här bilen efter att, innan den bärgades då.
Så mycket tyder på att polisen kopplar den till den här skjutningen som skedde, ja, i närheten med stor sannolikhet.
Ja. På något sätt så finns det ju en koppling till skjutningen och kanske också till den här personen som sitter häktad nu då. Att det fanns någonting i bilen eller i närheten av bilen som kan koppla honom till området, eftersom det var där han är misstänkt för det här grova vapenbrottet då.
Ja, så det skulle ha kunnat vara den nu häktade 19-åringen som vittnet uttalade med såg promenera längs Långenäsvägen.
Ja, eller någon annan som har med det här att göra, eller ett vittne. Oavsett så är det ju säkert en intressant uppgift för polisen.
Men det är ju ganska ovanligt att vara ute och promenera längs den vägen vid den här tidpunkten mitt i natten.
Ja, det var så pass ovanligt att de här vittnena jag har pratat med båda reagerade just på att det var lite märkligt att man var ute och tog en promenad då. Han hade ingen hund, den här människan. Det kan ju vara ett gott skäl till att vara ute när som helst på dygnet. Och han hade inte heller något vapen i handen eller sådär. Det frågade de faktiskt, och då sa de att det hade vi i så fall lagt märke till. Ja, det är ju självklart egentligen. Men ja, vi får se vad som kommer fram av de uppgifterna som de här vittnena har lämnat då.
Men om vi då gör en lite sammanfattning här, så har vi två unga män, 18 och 24 år, som blev skjutna i ett parkeringsgarage på Frödingshöjd vid 21-tiden fredag 23 februari. Och sen har vi då även en 19-årig man som är häktad misstänkt för inblandning i den här skjutningen. Vad vet vi om de här tre männen?
Ja, det är tre män som alla är från Karlstad. Den äldre av de två som sköts, han som är 24 år, som sköts på Frödingshöjd, han är välkänd av polisen och även för oss faktiskt.
Vi har ju haft koll på honom
mycket
länge.
Om honom. Ja, och han var bland annat inblandad i de här skjutningarna, eller han misstänks för att ha varit det, skjutningarna i Karlstad sommaren 2019. Det är 5 år sedan. Och det var ju då som en kille uppe på campus blev skjuten med 6 skott av någon som stod utanför fönstret och sköt rakt in i lägenheten. Han höll på att dö, men han klarade sig efter att ha opererats akut. Och sen några dagar efter den här skjutningen så var det ytterligare en skottlossning genom fönstret på Verkstadsgatan på Herrhagen. Då var det en man som hade lite mer tur än han uppe på campus som fick hål i pyjamasbyxan och en skråma i princip.
Mm. Och motivet till de här skjutningarna för 5 år sedan, det tror man var droghandeln,
ja,
i Karlstad.
Ja, det brukar ju vara det, höll på att säga, men det var vad polisen sa då. Och den här mannen som har skjutits på Frödingshöjd nu, 24-åringen, han var en av de misstänkta för skjutningarna, eller för inblandning i skjutningarna 2019.
Mm, så då var han misstänkt gärningsman och nu är han då brottsoffer.
Ja, nu är han brottsoffer. Då var han misstänkt för inblandning men aldrig för att ha skjutit, och han fick, jag tror till slut, 4 månaders fängelse för olaga frihetsberövande och någon misshandel.
Mm. Och sen dess har han inte varit misstänkt för några grövre brott.
Inga grova saker, men man märker ju att han är en av dem som polisen har lite koll på. För han åtalas ganska ofta för ringa narkotikabrott och trafikbrott och sådär. Och det visar ju att polisen liksom stoppar honom när de ser honom.
Jag vet, jag såg något folkbokföringsbrott som han var dömd för här i relativ närtid också. Där framgick det ju att polisen faktiskt hade haft bevakning på honom utanför den adress där han faktiskt bodde, bara för att kunna bevisa att han inte bodde där han var folkbokförd. Och jag tror inte man lägger den tid och möda på annat än personer som man faktiskt är intresserad av att ha koll på. Mm. Men om vi går tillbaka till skotten på Frödingshöjd förra fredagen då, vad vet vi om den yngre killen, 18-åringen, som blev skottskadad?
Ja, han är också känd av polis, som det brukar heta, men inte alls på samma sätt som han 24-åringen. den här killen, den yngre killen, han är dömd till ungdomsvård för ringa narkotikabrott, alltså för att ha använt narkotika. Och han är också dömd för skadegörelse för en händelse som polisen brukar kalla för pojksträck för i världen. Men han välte en mopedbil tillsammans med några kompisar efter någon festkväll i Karlstad för något år sedan. Det blir ganska dyrt. Jag tror att det blir skador för 70 000 på den där mopedbilen.
Men ingen allvarlig brottslighet?
Nej,
då.
Inget sånt.
Och 19-åringen som är häktad, misstänkt för inblandning, vad vet vi om honom?
Ja, han är ju ganska okänd för oss också, får man väl säga. Det som jag har hittat på honom i brottsregistret är en obetald avgift för en uppkörning på 800 kronor, men inga brott. Men däremot så vet jag ju att du hittade honom som brottsoffer eller målsägande i en misshandelshistoria som dök upp för några år sedan.
Ja, han blev misshandlad utanför ett gym i Karlstad. Det var en skolkamrat till honom som dömdes för det här så småningom. Det hade sitt ursprung i att de blivit osams efter att den dömde skolkamraten hade talat nedsättande om en anhörig till 19-åringen, och då påstår skolkamraten att 19-åringen vid något eller några tillfällen hade hotat att han skulle komma med sina grabbar och sätta dit honom. Så han var orolig att han själv skulle bli misshandlad, och han hade det som motiv för att han då valde att misshandla 19-åringen. Det kan finnas vissa tecken på att han kanske har rört sig med personer som har någon typ av våldskapital, och det kan även vara bara struntprat från den här mannen som blev dömd för misshandeln. Mm. Ja, men det här var de tre unga män som är inblandade i den första skjutningen som skedde på Frödingshöjd då. Sen gick det 77 timmar och så kom det larm om ytterligare en skjutning. Vad vet du om den, Nicole?
Larmet kom 01:48 natten mot tisdagen, och då är vi på den 27 februari. Och det var liksom allmänheten som hade hittat en skjuten man som var svårt skadad då. Och det här var ute på Skutberget som ligger lite utanför Karlstad.
Vet vi någonting om den här skjutne mannen? Vem han är eller något sådant?
Nej, vi vet väldigt lite faktiskt. Vi vet att han är 20 år och så gott som ostraffad. Han fick för några år sedan något som kallas för straffvarning efter ett snatteri. Men det är det hela. Vad vi vet så har han inga kända gängkopplingar till exempel. Och sen verkar han ha varit en ganska ordinär vanlig kille som har sportat, ägnat sig åt en lagsport under många år sedan han var ung och fram till i år. Men kanske med mindre och mindre intensitet allt eftersom tiden har gått här då.
Mm. Det är ändå lite märkligt att befinna sig ute på Skutberget vid den här tidpunkten på natten. Skutberget är ju inget område man brukar vara på.
Nej, det är ju då få som bor där ute nu på den här campingen som ligger i närheten av brottsplatsen till exempel. Men du åkte ju ut dit på tisdag morgonen när vi hade fått reda på att det hade varit en ny skjutning. Så du kan väl berätta lite om vad du såg där ute.
Vi kom dit vid 9-tiden ungefär, och då hade ju polisen varit där sedan länge. De fick ju, som du sa, larmet där vid strax innan 2 på natten. Och då var de ju där och sökte av ett jätteområde. Och som jag har förstått så hundarna fick upp spår från, jag antar att de kunde liksom söka på den här skjutne mannen då, kunde konstatera att han hade rört sig över ett jätteområde. Och det visade ju även de polisavspärrningar som fanns där när vi kom dit på morgonen. Det var ju större delen av den stora parkeringsplatsen som är i anslutning till campingstugorna som finns där var avspärrad, och upp mot skogen hela vägen ner mot vattnet, och själva löpspåret som går jämte vattnet från ja, men från Skutbergsgården hela vägen bort mot motionscentralen. Så att det är ju, om du tänker dig, ett enormt område var det verkligen. Jag försökte gå runt det här området för att undersöka hur det såg ut där. Men man hade ju, polisen hade placerat ut personer som vaktade avspärrningarna med jämna mellanrum. Och de bad oss att inte fortsätta runt för att de var på väg att utöka området ännu mera i hopp om att kunna hitta spår. Sen var det väl framåt lunchtid som de började släppa på vissa avspärrningar, och då kunde vi gå närmare, och då kunde vi även se hur tekniker var ute vid de här berghällarna eller badklipporna som finns strax nedanför den här gamla restaurangbyggnaden. Jag vet inte om det är det som är Skutbergsgården.
Jo, men det är det väl. Var det där vid den bad, där det finns en badbrygga faktiskt? Alltså...
Det vet jag. Jag tror bara att det
är i närheten där Skutbergsgården.
Men hur som helst, där var de och plockade ner saker i de här klassiska bruna papperspåsarna. Så uppenbarligen har de ju hittat spår där ute. Sen vet jag inte vad det handlar om. Jag ställde just frågan om man hade säkrat antingen något vapen eller hylsor eller ammunition från det vapen som använts för att skjuta mannen. Men det ville polisen inte svara på, man hade hittat.
Men du fick i alla fall tag på ett väldigt intressant vittne ute på Skutberget.
Ja, som du sa så är ju, det är väldigt få personer som bor där ute den här tiden på året. Men i en av stugorna så fanns det en barnfamilj från Stockholm. De hade kommit dit under måndagseftermiddagen och hade kommit hit för att fira sportlov. Och då medvetet valt Karlstad för att de tänkte att här är det lugnt och skönt, eftersom det har varit en hel del gängrelaterade våldsincidenter i Stockholmsområdet. Mm. Så ville de komma bort från det under skollovet. Och hamnade mitt i en av ganska fåtal skjutningar som sker i Karlstad.
Väldigt ironiskt faktiskt och underligt.
Ja, men mamman där då, Nadja, berättade att hon och ett par av hennes barn hade varit ute och gått runt för att kolla omgivningarna under ganska sent på måndagskvällen. De hade kommit fram under eftermiddagen och sen installerat sig i en av campingstugorna, upptäckt att spisen inte fungerade i den, så de var tvungna att packa ihop allting och kontakta campingvärden och få byta till en annan stuga. Så tiden gick ju, så klockan var närmare 10 när de var ute och gick runt och kollade läget lite. Då berättade hon att hon hade sett flera mörkklädda män som rörde sig i området. Sen hade ju de här männen inte betett sig hotfullt mot dem eller någonting sådant. Men hon kände som att det var en ganska olustig situation och tyckte väl att det var bättre att gå tillbaka till stugan. Och som hon sa till mig, att hon kanske bara reagerade på grund av det hon var van vid från Stockholm. Mm. Så att hon tänkte själv på det vid situationen, att hallå, vi är i Karlstad, du behöver inte fundera så här. Mm. Men de valde att gå in i alla fall. Sedan så kunde hon under resten av kvällen höra mummel från det som troligen var de här männen som rörde sig runt. Hon kunde uppfatta det röster ibland, och ibland hörde hon bara att det var personer som talade med varandra, som att de var i rörelse då hela tiden. Men hon somnade väl så småningom, sen vaknade hon med ett ryck vid 1:30 av vad hon uppfattade som någon hög smäll då. Det kan ha varit skottet, det behöver inte ha varit det. Men hon gick upp och tittade ut genom fönstret till stugan. Och då ser hon att bara några meter därifrån vid grannstugan bredvid deras, de har stora altaner, de här stugorna, så befann sig de här männen som hon hade sett i området tidigare under kvällen. Och hon uppfattade även som att en utav männen verkade vilja komma undan de andra. Och kort därefter så kom även en man och ryckte i dörren till deras campingstuga. Som
öppnade hon?
Nej, hon sa att som tur var dörren låst så han kunde inte komma in. Hon hade 4 barn som låg och sov där, så att hon hade nog inte alls någon lust att öppna den dörren, även om hon uppfattade det som att mannen mer eller mindre flydde för sitt liv, uttalade hon det som. Men hon ringde istället en... Jag gissar att hon kanske fick lite lätt panikkänslor när man befinner sig i en campingstuga långt hemifrån med flera barn. Hennes man skulle inte komma dit förrän dagen därpå, så hon ringde honom och var väl ganska skärrad över det. Medan hon pratade med honom så kunde hon se att polis och ambulans kom körandes till Skutberget. Så då hade ju andra personer hittat den här skottskadade mannen då och larmat 112. Mm. Men när vi då var och gick i området där så kunde man ju se att, för det är ju ganska många campingstugor i området där, och vi såg ju även spår av blod som syntes på fönsterramarna till, jag tror, 4 olika stugor. Aha. Så det är ju inte helt, men ett mycket möjligt scenario är väl att det kan ha varit den här skottskadade mannen som har rört sig och försökt och varit och ryckt i flera dörrar. Men de andra stugorna var ju obebodda, det fanns ju ingen i dem då. Men polisen hade spärrat av alla de här stugorna med blodspår på.
Ja, det har alltså varit 2 skjutningar på 77 timmar i Karlstad. Och nu försöker polisen att klargöra om de här på något sätt hänger ihop. Eller om det bara är en märklig slump att det var 2 skjutningar så nära in på varandra. Men hittills så bedrivs ju faktiskt de här skottlossningarna som 2 separata polisutredningar. Varav en leds av åklagare och den andra, där det inte finns någon misstänkt, inte har fått någon åklagare som förundersökningsledare än.
Mm.
Och sen får vi se då om polisen hittar den där en gemensam nämnare, eller om det är så att det är 2 separata, det vet vi ju inte alls.
Nej.
Men jag funderar på de här skjutningarna sommaren 2019. Tror du att det finns någon koppling utöver att det är en gärningsman och brottsoffer som är samma i de där 2?
Nej, jag tror nog inte att de har med varandra alls att göra. Det har gått så pass lång tid så det har nog hänt väldigt mycket sedan dess. Däremot är det väl inte omöjligt att det kan vara flera personer som är samma i de 2 helt olika utredningarna. Det är ju ändå ett begränsat antal personer som rör sig i de här gängkriminella kretsarna som och handlar med narkotika i Karlstad.
Mm.
Däremot är jag mer, tycker att det känns väldigt sannolikt att skjutningen på Frödingshöjd och skjutningen på Skutberget har med varandra att göra, med tanke på hur otroligt lite skjutvapenvåld vi ändå har i Karlstad. Så när det sker 2 skjutningar i så nära anslutning till varandra så känns det som mer eller mindre omöjligt att de inte har med varandra att göra.
Det skulle ha varit en väldigt märklig slump. Men vi får ju återkomma om det här såklart.
Vi spelade in podden måndag 4 mars. Idag är det onsdag 6 mars och det är strax innan vi kommer publicera den här podden. Vi har nu precis tagit del av tingsrättens beslut som kom fram till att den 19-årige man som har suttit häktad skäligen misstänkt för grovt vapenbrott och medhjälp till försök till mord nu har släppts på fri fot. Anledningen är att tingsrätten inte anser att bevisningen mot honom är tillräcklig för att hålla honom frihetsberövad. Åklagare Barbro Brännlund anser dock fortfarande att han är misstänkt i utredningen. Vi kommer naturligtvis fortsätta följa upp de här uppgifterna i senare poddar.
Upptäck fulladdade vintererbjudanden på Kia Sportage plug-in hybrid, en fyrhjulsdriven SUV och Kias populära familjekombi Kia Ceed Sportswagen plug-in hybrid. Välkommen in och provkör en laddbar Kia.
Kia, movement that inspires.
Var för bil, din bilaffär.
Oj, nu ringer chefen här också. Ja, hallå?
Är min tur att handla till kontoret? Ja, visst, det gör jag på Coop. Ja, nej, det behövs ingen kort. Det där gör jag ju i appen där, vet du. Det kan du googla Coops inköpstjänst så ser du. Nej, nej, kvittorna hamnar i appen också. Det är gör enkelt. Funkar i hela Värmland. Eller så handlar vi på coop.se om vi vill det. Ja, hej då.
Vill du och ditt företag nå ut genom våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakta oss på mediepartner@nvtmedia.se så berättar vi mer.
Nu har vi ju ägnat väldigt mycket tid åt de här skjutningarna i vår nyhetsbevakning. Men det har ju faktiskt hänt lite andra grejer också som du har skrivit om, Åsa, framförallt. Det handlar om en man som tidigare jobbade som lärare och nu har han bytt karriär, verkar det som.
Ja, eller gett sken av att bytt karriär i alla fall, kanske man ska säga. Det handlar ju om den här bluffläraren eller kriminelle läraren. Som vi har pratat om i podden tidigare.
Vilket avsnitt?
Jag tror att det var avsnitt 44 vi pratade om honom. Det här är ju en värmländsk man som har jobbat som lärarvikarie vid flera värmländska skolor. Och även fått sparken från alla de värmländska skolorna, skulle jag säga. Efter att han har hotat en blivande kollega om våldtäkt. Det är det absolut allvarligaste brottet som han även har blivit dömd i tingsrätten för. Sedan har han kränkt en kollega på något vis vid en annan skola i Karlstad. Där vet vi inte riktigt vad som har skett, men det var tillräckligt för att han skulle få sparken därifrån. Sedan höll han på att bli anställd på Norrstrandsskolan i Karlstad via helt påhittade och falska referenser, men där det avslöjades i sista stund. Sen har han även dömts för ett jättestort antal bedrägerier och stölder på olika ICA-affärer. Nu sitter han häktad igen i Norrköping. Och då gäller det stölder mot systembolag, mot ett stort antal olika systembolag i flera delar av landet. Den här mannen verkar ha stulit två flaskor, så det var personal som omhändertog honom och tog med honom till ett rum bakom butiken samtidigt som de larmade polisen. Och när polisen kom dit har de skrivit i sin rapport då att när de kommer in i rummet så möts de av en man som är iklädd i präst. Krage. Så uppenbarligen har ju den här värmlänningen då klätt ut sig till präst för att ge ett mer förtroendeingivande intryck, skulle jag gissa på. Och därefter då stulit sprit. Han erkände ganska omgående att han stulit de här två flaskorna som jag tror det gällde att han hade i fickan då. Men polisen kom väl fram till att han hade kommit dit i bil, så man valde hur som helst att göra en husrannsakan i bilen. Och det visade ju på att det var betydligt mer än två flaskor. Man hittade sprit för närmare 40 000 kronor i bilen. Vilket ledde till att man beslutade sig för att även göra en husrannsakan i hans hem i Värmland. Och där framgick ju hela brottsupplägget som man är misstänkt för. Man hittade ett jättestort antal noggranna anteckningar där mannen har skrivit ned exakt antal beställningar på olika typer av vin och sprit som man har fått av bekantskapskretsen. Och sen har han även antecknat adresser på systembolag från Göteborg hela vägen upp till Stockholm och vad han ska stjäla på de olika systembolagen. Så att han har verkligen engagerat sig i det här.
På något sätt.
Ja, men och det här är ju återkommande. Om man tittar på de brotten han redan har dömts för i tingsrätten, så har det ju också varit framförallt då stölderna och bedrägerierna. Där han verkligen lagt ganska mycket tid och möda för att genomföra dem och ge sken av olika saker. Liksom. Han har haft liksom långa utläggningar för sina brottsoffer om hur han har kommit över de här sakerna som han har försökt lura på dem och liknande. Mm.
Men vad har han för inställning nu då?
Ja, nej, han har ju erkänt rakt upp och ner att han har gjort det här. Och det finns väl inte så mycket annat att göra med tanke på att polisen har hittat stulen sprit och även hittat anteckningar som visar var han ska stjäla det här. Jag tror att det man gör just nu är att hålla på att gå igenom filmer från övervakningskameror på de här olika systembolagen. Och man har nog hittat filmer på honom på vissa ställen.
Men hans bekanta som har köpt den här spriten, de har inte blivit misstänkta för brott. Det skulle kunna vara häleribrott eller så.
Ja, nej, det har de inte blivit. Och det säger han ju i förhör också. Och förklarar att de här bekanta till honom har absolut inte haft en aning om att han skulle stjäla den här spriten. Nej. Utan de kanske har trott att han har kommit över den på lite skumraskiga sätt. Men absolut inte det här, utan kanske snarare anade att han köpte sprit från Tyskland eller någonting sånt där. Okay.
Vi får se vad hans dom kommer att bli så småningom. Men...
Ja, vi väntar ju även på hovrättsdomen som gäller de här andra brotterna. Han överklagade ju tingsrättens fängelsedom där. Och i och med att det inte var ett jättelångt straff så sitter han ju inte frihetsberövad i väntan på hovrättsförhandling. Det som är ovanligt nu är ju att han faktiskt har blivit frihetsberövad och häktad för de här stöldbrotten som generellt sett inte är ett brott du blir häktad för. Men här har ju åklagaren faktiskt skrivit då att det finns stor risk att han fortsätter sin brottsliga bana om han finns i frihet. Och så är väl fallet, för mycket tyder ju på att han begår brott mer eller mindre oupphörligen.
Det här var allt från oss för idag. Du har väl inte missat vårat krimbrev som hjälper dig att hålla koll på vad som händer i Värmlands undre värld. Det kommer ut varje torsdag vid lunch och vi får faktiskt tårta när vi når ett visst antal prenumeranter, så det är bara att slå till. Du ska tack för att du har lyssnat. Du kan också prenumerera på våran podd så att du inte missar nästa avsnitt. Berätta gärna för en vän att du finns, och våran Facebookgrupp heter NVT Krim. Där kan du diskutera podden och komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om. Och du kan såklart också mejla till Åsa eller asa.asplid@nvt.se eller till mig nicole@nvt.se. Jag heter alltså Nicole Dubochan och är kriminalreporter på NVT, precis som min kollega Åsa Asplid. Klipper podden gör Carl Edlom, som också står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.